Ja, jag har nog den här väldigt utmanande uppgiften att prata om helighet, prata om Guds helighet. Det är det här med att försöka, som vi konstaterade för 2 veckor sedan då det här temat inleddes, att försöka ge ord för det som egentligen inte går att beskriva här på jorden och visa lite av det här som vi inte fullt kommer att förstå här. Och redan som boktips och som referens så kan jag säga att mycket av det här är inspirerat av en bok som på svenska heter Helig Gud. Hur Guds helighet hjälper oss att lita på honom, skriven av Jackie Hill Perry. Det här får man gärna läsa. Om jag förstod författaren rätt så skrevs den här på grund av att man ville att det skulle finnas en bok som man, där man läser om Guds helighet och man har en upplevelse av hopp efteråt. Och så här kan jag dessutom säga att man får gärna komma och klappa mig på axeln efteråt och säga bra jobbat Anna, för att det var på grund av tidsbrist så måste jag läsa den som e-bok och min personlighet eller min generation så är lite så här funtad för att inte ta e-böcker på allvar. Så ni får säga sådär bra jobbat. Det kommer inte att hända igen inom den närsta tiden, men för er skull. Och yes. Och innan jag går in i det här budskapet så vill jag bara säga det här. Och det här måste man lite hålla i baktanke under hela den här serien. Så vill jag uppmana att öppna ditt bagage och se vad du finns där. Se vad du bär med som kanske drar ner dig eller håller dig tillbaka här. Öppna dig och se, vad är den här uppfattningen som du har? Vad tänker du på då du hör att någonting är heligt? Vad tänker du på då du hör att Gud är heligt? Om du tänker att en människa är helig, vad tänker du på då? Handlar det om att den människan har en viss fasad, ett visst sätt att vara, lever enligt ett visst regelverk? Hur känner man egentligen igen den här heligheten i andra? Och mer om det senare, om helgelseprocessen och det här. Men det är den helige andes verk i oss. Man känner igen det i den helige andes frukter. I kärleken, glädjen, friden, tålamodet, vänligheten, godheten, trofastheten, ödmjukheten och självbehärskningen som den här människan visar. Och det här är för mig inte någonting som gör en människa skrämmande. Eller någonting som gör att man blir rädd för den här människan. Och det här när man hör att Gud är helig. Vad känner man då? Vilka känslor växer i dig? Har du hört eller läst någon, eller fått höra om att Guds helighet i första hand används emot dig? Gör så här, gör inte så här, för att Gud är helig, alltså farlig. Och där kan man säga att men hur kan en människa säga så här? Jag kan säga att jag vet exakt varför en människa ska säga så här. Jag har sagt något liknande. Och inte just inom det här ämnet, men liksom med samma underton. Det var att mitt yngsta barn så har nyligen börjat dagis. Och det var som en hemsk upplevelse för honom i början. Det var jättesvårt för honom. Och det var en kväll då jag hade haft lite för mycket ensam tid med lite för många barn. Det hade varit för mycket bråk och jag bara ville att saker skulle hända. Och då var jag så där att jag hade det på tunga, men jag sa det förstås aldrig. Då hade jag lust att säga bara att nu om du inte gör som jag säger så då för jag dig till dagis. Så det kan vara det här att nu måste liksom bara det här hänt. Nu är det här budskapet så viktigt. Nu är det här som jag vill se att hända, det är så viktigt. Så nu är alla medel tillåtna. Nu får jag säga vad som helst om Gud, för det viktigaste är att man lyder. Har du hamnat ut för det någon gång? Här har vi igen det här med helighet. Hur kan vi någonsin förstå det? Och definitionen av helighet, så det är någonting som är avskilt, satt åt sidan. Och här ser vi redan kulturellt hur det blir liksom problem. För det första som helgas i Bibeln, vad är det för någonting? Jo, i första Moseboken så är det vilodagen som helgas. Det är den som avskiljs. Och om vi tänker i vår kultur, om man skulle fråga människor att vad är mer heligt, arbete eller vila, så tror jag nog att det är liksom arbete som är det här. som man går till och tänker att nej, men det är ju det som är det här som för samhället framåt och för oss alla framåt. Men i Bibeln så var det faktiskt vilan. Så jag vill bara tipsa eller komma med den här uppmaningen att om det behövs så gör upp med din rädsla för helighet. Red ut den, bena ut den, och det här är kanske en process. För det som heligheten gör, så det är att den ger ett djup i vår gudsbild. Och det är en del av grunden till att vi överhuvudtaget kan lita på Gud. För i hans helighet så finns också hans kärlek, hans trofasthet och hans godhet. Och när jag läste det här så då bestämde jag att ha den här boken som källa. I början av boken så skriver författaren så här. Om Gud är helig betyder det att han inte kan synda. Om Gud inte kan synda så kan han inte synda mot mig. Om han inte kan synda emot mig borde han då inte vara den allra mest pålitliga som finns. Det här är som är poängen med helighet. Definieras i första hand i vem Gud är. När man talar om helighet, då talar man om Gud. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom, som vi kan läsa i första Johannesbrev 1:5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och nu för att gå in i undervisningen så vill jag ta avstamp i andra Moseboken 32. Bland annat för att det inte finns något himla kul idag så har jag lite valt vad jag har tagit, vilka verser jag har tagit med och inte har tagit med. Vi ska läsa verserna 1-7 och sen 21-24. Det här handlar då om guldkalven. Hur Israels folk som hade tagits ur Egypten hade sett alla under. Plötsligt börjar att tillbe någonting skapat. Guldkalven, medan Mose tar emot budorden. Jag läser verserna 1-7 och sen 21-24. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades det kring Aaron och sade till honom: kom och gör oss en gud som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte. Då sade Aaron till dem: ta guldringarna som era hustrur, era döttrar och era söner och era döttrar har i öronen och ge dem åt mig. Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aaron. Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv som han formade med en mejsel. Och det sade: detta är din gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. När Aaron såg detta byggde han ett altare framför den och ropade: imorgon är det en herrens högtid. Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka och sedan steg de upp för att förlusta sig. Då sade Herren till Mose: gå dit ner, ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land drar fördärv över sig. Och Mose sade till Aaron: vad har folket gjort med dig eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd? Aaron svarade: var inte vred, Herre. Du vet själv att detta folket är ont. De sade till mig: gör oss en gud som kan gå framför oss, för vi vet inte vad som har hänt med den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land. Då sade jag till dem: den som har guld ska ta av sig det, och det gav det åt mig. Jag kastade det i elden och utkom denna kalv. Här är ett väldigt allvarligt ställe och det finns en massa saker som händer här. Jag vill poängtera tre stycken saker som israeliterna gjorde som också lite för oss kan visa på. Vad är det som driver eller för ett folk till att vända sig till en avgud istället för Gud? Och för det första så vill jag konstatera att orsaken till att de gjorde det här, så det var att de hade ett behov. Det fanns ett behov, det står i vers 23, att för vi vet inte vad som har hänt med den där Mose. De var kanske skrämda, de var rädda och de visste inte. Tidigare så var det via Mose som de hade så att säga förstått sig på Gud. Men plötsligt står de där och det fanns ingen Mose och de visste inte vad de skulle göra med det här. Vad ska man nu vända sig till? Det fanns en rådvillhet bland dem. Och i den här tillfället då, så väljer man att vända sig till en avgud. Att skapa en hjälp och att söka sig till en kortsiktig räddning. Och det här så gör vi än idag som människor. Vi vänder oss till det som ger kortsiktig lättnad. Och vi väntar att den här lättnaden, den här hjälpen jag får nu, den kommer aldrig att ta slut. Det som jag får av det här, så det är en källa som aldrig sinar. Det är det som vi tror om avguden. Vi kan också fundera att vad det också orsaken till den här oron. Vad är det att man inte riktigt hade förstått det här med att hade man en Gud som verkligen vill möta behoven, som brydde sig eller inte? För att den som vi tror att Gud är, sådan som vi tror att Gud är, så det påverkar hur vi närmar oss honom. Det påverkar vårt beteende inför Gud, speciellt i sådana här pressade situationer. Visar deras agerande egentligen på att de trodde att Gud, det var en Gud som övergav. Någon som delvis visade omsorg och sen flydde det. Någon som fanns där för dem, gav dem riktlinjer, men sen plötsligt tog allt det ifrån dem och de måste hitta sin egen väg till honom. Hade de någon gång i sitt liv på jorden upplevt den tryggheten som var så fullständig som Gud ville visa dem? Det här var efter att de hade tagits ur Egypten, efter att de hade gått igenom vatten och liksom sett det på sidorna, gått på botten, sett det. Som de hade blivit ledda av Gud, mättade av Gud. Och ändå så fanns liksom inte det här. Och hade något med att när de levde i Egypten så då var de slavar. Då hade de inte själva bestämmande rätt. Då blev de behandlade som slavar. Och varför pratar jag om det här? Jo, så här säger Jesus om oss i Johannes 8. Johannes 8, 34-36. Jesus svarade, amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det här är den här frågan till oss också. Vet vi verkligen vad frihet är? Vet vi verkligen den här friheten? Tror vi på att Jesus vill ta in oss till friheten? Att han kan göra oss fria? Eller söker man sig, kanske av vana, tillbaka till fångenskap? Och det är det här som man vill att avguden ska göra. Att den ska ge mening, sanning, tröst. Det som man söker. Men oavsett vad man söker sin sanning, så är Gud sanningen. Oavsett om man tror på den eller inte. Och sen som en liten parentes, att nu för tiden så kanske man inte ens behöver söka avguden. Utan du får den presenterad på din arbetsplats eller på annat sätt. Att okej, du är intresserad av andlighet. Men gör på det här sättet. Sök inom dig. Gud finns, eller så där, ditt innersta är som en gud, eller hur den sägs nu för tiden. Det här. Och det kanske låter raljerande, men jag läste i kyrkpressen en sammanfattning om en bok som just handlar om det. Att i ett liksom välrespekterat arbetsgemenskap så hade man tagit in andlighet och då inspirerad av buddhism som en del. Och och den som då hade skrivit en bok om det här hade konstaterat att de som kunde stå emot eller så att säga välja bort den delen av jobbet, den delen av gemenskapen, så var de som var kristna. Bara som en liten heads up eller kommentar här. Sen det andra som jag vill konstatera att hände här, så det är det att råmaterialet för den här avguden, så det var guld. Och det här guldet som de hade fått, och nu antar jag bara att lever man som slav så har man helt enkelt inte så mycket guld. Men när de lämnar Israel, så vi ska läsa vad som hände i Andra Mosebok kapitel 12, vers 35-36. Där står det så här: Israels barn hade också gjort som Mose sagt. De hade begärt av egyptierna att få föremål av silver och guld och även kläder. Och Herren hade gjort egyptierna vänligt sinnade mot israeliterna så att de gav dem vad de begärde. På det sättet tog de byte från egyptierna. Så här ser vi hur det här guldet som man sedan använde för att tillverka den här avguden, det var egentligen en gåva från Gud till israeliterna. Och jag vill bara säga det, att när det står i Bibeln att vi säger att när vi har Jesus så då har vi allt, när i Gud har vi allting. Så det, en del av det är också det här erkännande om att de goda gåvor som vi har fått så är från honom egentligen. Och de här gåvorna i sig så är uppskattade och de är oss kära. Men vi vet vad som är gåvan och vi vet vem som är givaren. Och det här, då man pratar om avgudar och fara med dem, så tror jag inte att man behöver vara rädd för att få saker i livet eller att känna glädje över sånt. Men man bör vara medveten om när något är över. När något blir det som man vänder sig till. I Jakob 1:17 står det så här: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det är intressant, samtidigt som man nämner här i den här versen hur allt det goda vi får är en gåva från ovan. Samtidigt så är det som att det finns en definition av helighet här. Ingen växling mellan ljus och mörker. Och ingen förändring som sker. Och det är därför vi kan lita på att vi får de här gåvorna. De skulle inte ha haft det här guldet och gör den här avguden om inte Gud skulle ha gett det. Men det var upp till israeliterna på vilket sätt de skulle använda det. För att ära Gud eller tvärtom. Och vi ser här hur tron hos dem sattes på fel saker. Och det här har jag läst förra våren tror jag, men jag vill ändå läsa det här om hur man känner igen en avgud. Och sen riktigt till sist så kommer jag ge någonting som liknar det här. Psalm 115, verserna 2-9. Den här salmen så heter för övrigt All ära till Herren. Och det är någonting väldigt bra att ha i åtanke då man tänker på avgudar, att Gud delar inte sin ära, utan all ära ska vara till Herren. Så psalm 115, 2-9. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen, han gör vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun men talar inte, ögon men ser inte. De har öron men hör inte, näsa men luktar inte. Med sina händer tar de inte, med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir lika dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel förtröstar på Herren, han är deras hjälp och sköld. I långa loppet så kommer inte avgudar att vare sig upprätthålla dig eller ge dig tillfredsställe. De här relationerna, den här beroende, egokickarna, positionen, siffrorna på nätbanken, makten, legalismen. Någon gång tar de slut eller någon gång så tappar de den här glansen som de en gång hade. En gång så finns inte den där förmågan att trösta där och mera. Och också obs det här varnande ordet i vers 8. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Och det här tycker jag ibland att man kan se. Man så att säga blir som man umgås. Om den här avguden präglas av lusta så påverkar den en. Samma sak med girighet, överambition, självhävdande och många andra saker. Det här att ha en avgud, så det påverkar en på djupet. Och vi vill att vår avgud ska vara som Gud. Allsmäktiga, goda, alltid goda mot oss. Men det är Gud som är Gud. Och saker, skapade saker, så de är inte Gud. Och när man säger det här, och nu är det här då ett ord till de som är som mig och tycker om att ta text bokstavligt. När man säger att Jesus är den som mättar alla mina behov och inte de här avgudarna som man har valt, så då är det liksom inte extremt preppande som man pratar om. Att Gud har förberett ett rum för mig i total isolation, bara han och mig, tillräckligt med mat, tillräckligt med vatten. Men det handlar om att Gud i sista hand så är vår bekräftelse, vår fasta punkt. Det där lugnet i stormens öga, det finns i honom och inte någon annanstans. Och min tredje och sista punkt, det som vi ser att händer här med israeliterna. Att de ville gå tillbaka till det som de var vana vid, en skapad av Gud som de hade sett i Egypten, det som de var uppväxta med. Och det var ingen tillfällighet att det var just en guldkalv som man tänkte att skulle bli den här vägen till Gud. För att det var så helt enkelt att man gjorde i den trakten. De var inte enda, utan det var vanligt bland folken där omkring. Och jag vill bara säga det, att precis som man i vetenskapen har konstaterat att det finns inget tabula rasa. Och det handlar då alltså om att förut trodde man att barn föds som tomma blad. De har ingen historia. De är inte påverkade av någonting, ingenting. De är så att säga, det börjar i födseln och det är bara från den punkten som de är påverkade. Och nu vet vi ju att gener påverkar och liksom bara att vara i mammans mage så påverkar. Men där fanns det då den här tanken om att det var ett tomt ark. Det fanns ingen historia. Och utan att förminska Gud, jag ska inte säga att det aldrig är så här, men för det mesta är det så att när vi blir Guds barn så då är vi inte heller ett blankt ark, en tom tavla. När vi börjar vår vandring med Gud, vi har en historia, vi har ett bagage. Det här som jag nämnde, helig betyder kanske någonting för oss redan. Vi har redan sett i de texterna som Stefan talade om för 2 veckor sedan i Uppenbarelseboken och Jesaja, att när man möter Gud så då räcker inte orden till. Man pratar om att det är som någonting, och det här gör vi hela tiden. När vi relaterar till någonting så tar vi liksom från de definitioner och erfarenheter som vi redan har. Och när de är felaktiga eller när de är skeva, så då påverkar det också hur vi tolkar Gud. Och Guds helighet så är något sånt här där våra jämförelsebilder inte räcker fram. Och dessutom inte, eftersom de referensramar som vi har inte kan vara likadana som Gud är. Och sen ännu värre, man har kanske i sitt bagage dåliga erfarenheter eller något annat som har förstört eller skadat delar av det inre livet. Hur vågar man då tro på att Gud verkligen kan vara 100% helig och samtidigt 100% god, utan baktankar, utan manipulation, utan ont uppsåt? Vars helighet är liksom den här grunden, det här löfte som säkerställer att i honom finns ingen synd och han inte förmår synda överhuvudtaget. Och vi är inte där speciella undantaget, utan syndar inte mot någon. Frågan är att projicerar vi, ser vi med felaktiga linser då vi har vår bild av vem Gud är. När vi hör att Gud är vår himmelska förälder, hur tänker vi då att det är att vara ett barn? Vad är redan liksom vår erfarenhet av att vara ett barn till någon? När Jesus beskrivs som en trofast vän, vad är vår erfarenhet av att vara en vän till någon och har det påverkat oss? Att ha Gud som Herre, vad är liksom vår referensram? Vi ser himlen genom de jordiska linserna som vi har, och ibland kanske vi till och med ser Gud genom fruktan. Och vi ser att trots allt det som israeliterna hade fått, så när krisen skakar dem, när Mose inte finns där och har varit borta länge, då vill de tillbaka till det som det har varit. Det absurda blir plötsligt logiskt. Att något som är skapat av människohand, någonting som är så tungt gjort av guld, är plötsligt det som ska kunna röra sig, gå först och visa vägen. Det här är det sättet som vi ska försöka nå Gud nu. Jag vill bara säga det, att vi får förlita oss på att Gud verkligen är det som han säger att han är. Ljus, helig, oförmögen att synda emot oss. Mörker och synd, de finns inte i honom. Han är avskild från det. Han är ljus och rättfärdighet. Och det här är orsaken till att vi behöver inte söka oss till en avgud. Vi behöver inte byta ut honom, för det finns inget bättre. Och som avslutning vill jag säga att känner du igen dig i något av det här, så det finns omvändelse. Har du bytt Gud mot en avgud i ditt liv eller delar av ditt liv, så du har all rätt att byta tillbaka. Om det påstås i ditt inre att det är för sent, så det är det djävulen som gör det som han gör bäst. Han ljuger för oss. Men Gud är den som alltid kommer med hopp, och i honom så är det aldrig för sent. Gud har öppnat en väg i enighet med sin heliga natur genom Kristi verk, och det som vi senare ska minnas i Herrens måltid. Det här är det, sån är vår heliga Gud. Och till sist så vill jag nämna några rader ur en västafrikansk lovsång. Jag ska snabbt översätta den till svenska här. Här talar man då alltså först om hur den Gud är, och sedan hurdana avgudar är. Det står så här: du bär mig medan en del bär sin Gud. Du mättar mig, Herre, medan vissa är de som mättar sin Gud. Du stred för mig medan andra strider för sina gudar. Sån är vår heliga Gud.